med Värna och Elsa.
Och då sitter vi här i poddsängen i Göteborg igen efter nästan en månad borta från varandra.
Så kul att vara tillbaka, Elsa.
Ja, alltså wow, det var, jag känner bara ler i hela kroppen så fort jag såg dig där ute på gräset i solen.
Hur har du haft det?
Det har hänt så mycket sen sist, känns det som. Midsommar, jag har varit i Luleå, du har varit i Finland och jag har börjat jobba här på Sahlgrenska. Jag skulle säga att jag har haft det intensivt men bra. Men jag känner mig lite utmattad kan jag faktiskt säga ändå.
Oj.
Men det är, ja, men bra.
Ja.
Hur har du haft det?
Mycket intryck liksom.
Ja, ja, men, ja precis. Mycket, många bollar i luften, mycket intryck, nya grejer. Men det är spännande också och kul. Och sommar, man gör ju så mycket, eller jag vet inte, jag blir lite på högvarv.
Ja, så är det ju.
Och det är jättekul.
Man har svårt att slappna av och kanske vara inomhus för att det är så bra väder. Man måste hitta på saker hela tiden.
Ja, verkligen. Jag har jättesvårt att vara inne när det är så fint väder.
Ja.
Och så har det varit väldigt varmt. Jag vet inte hur det har varit för dig, men för mig, jag har inte sovit mycket alls senaste veckan. Dels av värmen och sen också att jag har fiskmåsar som skriker hela nätterna.
Nej,
och sen har jag fest på min takterrass är populär för fester. Så, ja, det är lite mycket som stör moment på nätterna.
Ja, jag förstår. Vet du vad? Jag är väldigt sugen på nu när coronasakerna har lättat lite, ha en god fest på ditt takterrass.
Ja.
Det hade varit jätteroligt.
Det hade det verkligen varit. Fira in här.
Och vi har fått lite grönt ljus av dagens avsnitt gäst också. Hon sa väl att det är helt okej och om man är vaccinerad så får man samlas nu.
Ja, just det.
Mm. Så vi kan bjuda in dem som är vaccinerade.
Kul, det blir liksom en ny, det är inte så här ID-kontroll att man ska ha ett viss ålder. Nej, nej, nej. Har du vaccin? Kan du visa upp din vaccin? Din vaccin, vad heter det? Lapp, man får ju en liten etikett sådär.
Precis,
sådär.
Precis.
Det låter bra.
Ja.
Så se till att skaffa vaccin allesammans som lyssnar nu så att ni kan komma på vår podd-release-fest.
Ja, exakt.
Kul. Och du är hemkommen från Finland, Värna?
Ja, och jag har kommit hem idag faktiskt. Och det första jag tänkte på var såklart, nej, ska vi podda? Nej då. Men det är faktiskt väldigt skönt att vara hemma igen. Hemma i Göteborg. Jag har haft det superbra hemma i Åbo. 28 grader typ varje dag. Mm. Supervarmt. Det är inte alls vanlig liksom, finsk sommar. Då det blir lite svalare på nätterna. Utan det var varmt hela tiden. Jag har badat, jag har simtränat, jag har lärt mig att kråla mycket bättre.
Mm.
Jag har krålat min första väldigt långdistanspass, det var 1,5 kilometer.
Oj, herregud.
Utan liksom paus. Alltså, wow. Jag är väldigt stolt över mig själv. Jag har ätit massa gott mat, jordgubbar, glass, bastat såklart, hängt med familjen. Jag har haft det helt enkelt superbra. Så jag är så utvilad och taggad på att fortsätta lite med rutiner, morgonträning, jobb. Jag har saknat det också.
Ja, men det brukar vara så när man ändå har tillåtit sig själv att vara ledigt tag. Att det blir ganska skönt sen att komma tillbaka till rutinerna.
Ja.
Vad var din topp, om du får välja en toppupplevelse från Finland, för jag har sett att du har haft det superbra, men vad var liksom största stjärnan?
Är det här då veckans lyckopiller kan vi ta?
Ja, det blir bra.
Ja, det är helt klart min systers möhippa.
Ja, jag misstänkte
wow. Det. Alltså, wow. Se någon man älskar så mycket vara så lycklig. Mm. Alltså det blir helt... Ja, det var en av de bästa helgerna jag har levt. Faktiskt. Allt var bara perfekt.
Kan du inte berätta lite kort vad ni gjorde på möhippan?
Först överraskade vi henne. Och hon hade inte gissat någonting alls. Och vi hade kunnat täcka det väldigt bra. Och så fick hon göra maxfystester. Nu lyssnar jag bara, vad är det här för möhippa? Men hon har väldigt länge velat testa sina anaerobisk och aerobisk gräns. Liksom när skiftar man att man börjar använda anaerobisk energiförbrukning istället för aerobisk.
Yeah.
Så hon hade sån här mask och man tog blodprover under träningen och så. Så det fick hon göra och vi, alla tjejerna, vi var 18 tjejer, var där och hejade på liksom. Och hon fick så bra resultat. Elitidrottares resultat. Den här mannen som gör de här testerna var superimpad också.
Vad kul, wow. Jag hade... drömt om en sån möhipp också. Ja. Så roligt.
Så vi började med liksom idrott. Och sen hade vi hyrt ett jättefint hus vid havet.
Alltså det lade sig så roligt. Jag är så imponerad av alla ni som har fixat det också. Vilken grej att ni ändå har. Och jag vet ju det, att du har haft liksom även, alltså det känns som i flera månader innan liksom, haft så här Skype-möten med hennes vänner i Finland och planerat den här möhippan. Det är så, alltså, så fint att ni har ansträngt er och gjort allt det här. Och jag kan tänka mig att det var helt fantastiskt sen när dagen väl kom.
Det var verkligen, vi började planera i januari och har hållit på sen dess. Så alla detaljer, allt var liksom, vi har använt mycket tid och då är det så fint att se att man har lyckats leverera någonting bra och att vi gjorde henne lycklig. Och hon sa, ni känner mig bättre än jag känner mig själv. Jag hade inte kunnat önska något mer liksom.
Wow, wow. Det visar verkligen hard work pays off på det sättet. Att liksom planera, visa kärlek och sånt.
Det är värt det.
Det är så värt det, wow.
Din lyckopiller, hade du någonting extra härligt som har hänt?
Jag hade faktiskt en så kallad staycation. Jag fick frågan, de har öppnat ett nytt Scandic i Landvetter. Mm. Så fick frågan om jag ville komma dit och bo där en natt och testa deras restaurang. Och de hade liksom en liten relaxavdelning med bastu och jacuzzi och så.
Oh.
Så vi åkte dit och började med liksom spa. Och sen åt en jättemysig middag, massa smårätter. Liksom mycket skaldjur och fisk, jag tycker det är jättegott.
Mm.
Så massa olika små som man kan dela med och smaka tillsammans. Och sen bara att liksom sova på ett hotell och gå i liksom hotellkorridorer och vakna upp och inte liksom behöva tänka på att fixa saker utan bara vara borta liksom, även att det fortfarande var i Göteborg. Det fick mig att komma ner i varv och känna verkligen lite semesterkänsla, även fast det var en vecka som jag jobbade heltid och hade haft väldigt mycket att göra, så var det en toppen grej. Och det tog liksom med mig också, för det var på en fredag, så tog med mig det verkligen in till helgen sen, att på lördagen fortsätta i lugnet och bara ta dagen som den kommer, träna lite, gå och ta ett dopp och chilla, laga lite sen middag.
Bryta normen lite i ens vardag liksom och helger och så.
Mm. Exakt.
Väldigt bra grej.
Det var supermysigt, så det var verkligen mitt lyckopiller den här veckan. Vad var din lyckokiller?
Då fortsatte jag lite med samma tema, det här möhippa fix. Jag är ju brudtärna tillsammans med mina två andra systrar. Och det är en av mina syskon som ska gifta sig. Och det är också lite jobbigt. Vara tre starka personligheter som ska fixa en fest tillsammans. Det kan bli lite tjafs och tuffa diskussioner liksom. Och någon tolkar fel, någonting man säger. Man menar inte alls någonting illa. Men någon tar illa upp för att vi inte gjorde på det sättet den andra önskade, utan vi, ja, du vet, sådana små grejer liksom. Det kan bli väldigt intensivt mellan oss, då mig och mina två andra systrar. Mm. Så det var lite lyckokillar faktiskt att det var så.
Mm.
Man önskar att det hade inte varit så, men det är så.
Ja, men det där påminner, jag tänker bara, förra veckans min lyckokillar var ju att jag var hemma och hade tjafsat med familjen.
Just det.
Och då sa du att, men är det inte det som är lite fint ändå? Längtar man inte lite efter att ha den här familjetjafsen?
Just det.
Så jag känner, ja, men nu vet du vad jag menar. Och ja, du längtade efter det och nu fick du det.
Ja, jag fick det verkligen.
Men ja, man är ju där och då så längtar man inte efter det. Men jag förstår vad du menar.
Ja, men det är också väldigt bra att vara brudtärna tillsammans med en syskon. För jag tänker, om det hade varit några kompisar som man inte känner bra, det hade varit mycket jobbigare. Nu vågar man vara rak och säga om saker.
Ja. Och jag menar, allt kommer med ett pris.
Exakt.
Det är jätteskönt att ha familjer man kan vara så öppen och ärlig med. Men det kommer också med priset att man kanske ibland blir ovänner för att man just kan vara så rak på sak.
Och jag som person, jag säger hellre öppet vad jag tänker. Jag tycker inte att det går att prata bakom ryggen. Mm. Det är väldigt svårt för mig att liksom lyssna någon annan prata om andra. Mm. Alltså så.
Mm, där tror jag att vi är väldigt lika. Ja.
Bättre ta det face to face liksom.
Ja, rakt på sak.
Mm. Vad var din veckas lyckokiller?
För mig är det PMS. Jag tror att det är PMS i alla fall. Jag har haft så här, känt mig, ja, men dels fysiskt och kroppsligt liksom, svullen om magen, ont i magen, känt att typ man inte riktigt kan äta för att man är helt spänd i magen. Och även mentalt, det blir så här att humöret svänger mycket. Ena sekunden man är väldigt glad, andra sekunden vill man gråta utan en anledning. Och liksom även lite att man blir, jag kan bli stundvis när man liksom magen känns svullen och hela kroppen känns helt svullen, att man bara inte tycker om sin kropp och sådana saker. Och jag tycker det är lite jobbigt. Men jag tror det är PMS, hormoner som svänger.
Jag förstår det så bra, för att i och med att vi just hade med hippan, när vi drack lite alkohol, vi har ätit mycket. Jag fick också min mens just under den helgen. Så jag kände mig också väldigt svullen. Lite både liksom, jag har inte tränat under helgen, jag har inte ätit som jag brukar äta, plus mens. Mm. Så det får mig att ogilla läget, alltså ogilla min kropp. Det är inte helt skönt.
Det är jobbigt, men det är bra att man kan erkänna för sig själv hur man känner.
Och, sen, och veta att man inte är ensam. Att
nej, men exakt.
Vanligt för tjejer att känna så just under den perioden.
Ja, försöka tänka på att det inte kommer vara för alltid.
Ja.
Så, ja. Men det var nog min lyckokille den här veckan. Det var den tiden på månaden helt enkelt. Men med det sagt tycker jag att vi lämnar våra lyckopiller och lyckokiller. Och istället går in till veckans gäst, Agnes Wold.
Ja, vi kommer prata om coronavaccin. Som är väldigt hett ämne just nu.
Mm. Vanna, har du fått en dos, ingen dos, två dos?
Jag har fått två doser nu.
Och jag har fått min första.
Bra. Vet du vad, det var faktiskt, jag säger en sak till. Det var så coolt att flyga hit idag. För att flygplatsen var full av människor.
Nej!
Jo, och tidigare det var så tomt så att det börjar vända nu.
Det är sant, wow, shit vad roligt.
Så kul.
Jag har faktiskt också själv börjat fundera på att boka en resa utomlands. För att jag vet nu när jag får min andra dos och när jag kommer vara fullt vaccinerad. Så ja, shit vad roligt. Vi börjar redan nu med positiva inslag. Så nu tycker jag, in med Agnes och
förstå hur vaccin fungerar. Ja. Det vill vi förstå.
Ja, och ta med dig, om du funderar mycket kring vaccin, har vänner som funderar på vaccin, så dela avsnittet.
Då säger vi hej och välkommen till Agnes Wold.
Hej, hej.
Hej, välkommen hit. Hur står det till?
Det står jättebra till. Det är dagen innan midsommar.
Ja, det är fint. Solen skiner i Göteborg.
Ja.
Vill du börja med att berätta, vem är du och vad jobbar du med?
Jag är 66 år, tror jag. Jag är professor och överläkare i klinisk bakteriologi. Men innan det så var jag immunolog, så jag är också specialist i klinisk immunologi. Och jag jobbar på Sahlgrenska sjukhuset och på Göteborgs universitet.
Vi ska ju prata idag om coronavaccinationen, där du har varit ganska aktuell med en aktuell profil. Mm. Men innan det så vill vi ställa en generell fråga som vi ställer till alla som vi intervjuar. Och det är ditt personliga bästa hälsotips. Och det är helt fri tolkning på hälsotips.
Just det. Jag avskyr ordet hälsa. Jag har skrivit krönika om det. Jag tycker det är ett förfärligt ord. För att alltså antingen är man sjuk. Sjukvården handlar ju om folk som är sjuka. Och är man inte sjuk så ska man inte tänka på sin kropp och sådär. Utan då är man frisk. Och jag tycker otroligt illa om den här trenden som vi har nu. Sen, ja, den blir bara värre och värre. Den började kanske 30 år sedan och så har den bara accelererat att folk ska springa omkring och göra grejer och tro att det är hälsosamt. Alltså vi vet ju ingenting om att det skulle vara hälsosammare med någonting än något annat och så, utan det är mycket bättre att leva som man vill och man ska inte supa och knarka och sådär och inte väga 200 kilo och så. Men annars så lever man som man vill och sen så blir man sjuk så får man gå till sjukvården. Det är min åsikt. Så hälsa tycker jag inte alls om.
Okej.
Då kan vi väl gå in på, det är många som har varit sjuka nu under senaste året i covid. Men det verkar som att det börjar blanda ut med vaccinet. Och då vill vi prata lite om covid-vaccinet. Och hur funkar egentligen en corona, eller allmänheten, hur funkar en vaccin?
Ja, vaccin, det var ju något man kom på första gången på 1700-talet, slutet på 1700-talet, smittkoppsvaccinet. Och det är ett sätt att göra som en liten mini-infektion så att man får ett skydd. Alltså om man har gått igenom en infektion så blir man ju ofta skyddad mot en ny infektion. Så fungerar ju immunsystemet. Det kallas immunologiskt minne. Man får ju till exempel bara mässlingen en gång eller kikhosta och de här barnsjukdomarna. Och då har man kommit på hur man kan göra det här så att säga på låtsas så att man lurar kroppen att man har en infektion fast man egentligen inte har en infektion. Och då är det ju då att man tar delar av den här viruset eller bakterien eller hela och sprutar in det på något sätt så att immunsystemet reagerar och får ett immunologiskt minne mot det här. Så att nästa gång när man träffar på det riktiga smittämnet, då, bakterien eller viruset eller det här, så är man skyddad för att man har ett immunförsvar innan då mot det här. Mm. Så det är ett sätt att bli immun utan att behöva gå igenom en infektion.
Okej. Men sen samtidigt så sägs det att exempelvis jag har haft coronainfektionen förra året och ändå så har jag tagit vaccinet. Vad är vitsen med att man måste ändå vaccinera sig?
Jag tycker det är lite överdrivet det här. Alltså, normalt är det ju så, de flesta vacciner, så är det ju generella regeln att man får ett bättre immunförsvar om man har gått igenom sjukdomen än om man tar ett vaccin. Nu vet vi ju inte det med de här vaccinerna, för de är helt nya och de är så otroligt bra. Det är de bästa vacciner vi någonsin har haft. Så teoretiskt kan man ju tänka sig att det blir ännu lite bättre svar med vaccinet. Men då ska man komma ihåg att de här vaccinerna, det kommer vi att komma och prata om sen, men de är bara riktade mot ett protein på det här viruset. Så att även om det är ett jättebra svar så är det ändå lite smalt. Medan om man gått igenom sjukdomen, då har man ju fått ett immunsvar mot alla komponenter i det här viruset. Och sen kan man fråga sig varför ska man som sagt ta och vaccinera sig efter. Och då är det väl så att man får ett jättebra immunsvar när man har gått igenom sjukdomen. Men tar man dessutom en spruta vaccin så får man ännu bättre, tror man, och som kan vara ännu längre då. Men jag tycker det är väldigt tveksamt om man ska behöva ta två sprutor, för då är det ganska stor risk att man får jobbiga såna här biverkningar. Jag vet inte om du vaccinerade två gånger efter att ha haft covid, men många säger då att de får ju jättesvullna armar och ont och sådär, va. Det tycker jag är lite överdrivet.
Och varför är det så att de som har varit sjuka i covid, varför får de värre biverkningar av en två andra spruta?
Jo, för att den första sprutan, om man inte har haft sjukdomen, så har man väldigt få celler som känner igen viruset. Det är kanske 1000 stycken i hela kroppen. Och så kommer vaccinet in och så stimulerar det de cellerna. Så de delar sig så de blir 1000 stycken från varje sån här cell. Och så blir de väldigt aktiverade och så. Nästa gång man kommer in med nästa spruta, då har man mycket fler celler och de är lite aktiva och sådär. Och då, då kan man få lite mer feber och sånt där när man sprutar in det. Och har man gått igenom infektionen, då har man massor av celler som är riktade mot viruset och de är ganska aktiva och så kan man få såna här symptom, och de symptomen är ju, de här sortens biverkningar är ju ett kvitto på att immunsystemet går igång, så att säga. Det är feber och svullnad och sånt där som vi kallar inflammationstecken då. Inflammation, det är immunsystemets eget lilla verktyg för att döda mikrober och så man får alltid inflammationer. Immunsystemet aktiveras.
Vilka risker finns det med vaccinet?
Om vi nu tar Astra-vaccinet, men ni är ju så unga så det är ju sådana som jag som har fått det då. Där har vi ju den här väldigt otäcka biverkan som tur är extremt ovanlig. Att man aktiverade trombocyter, alltså det som kallas blodplättar som är till för att blodet ska levra sig och klumpa ihop sig och man ska täta hål i blodkärlet och sådär. De blev aktiverade hos väldigt, väldigt få människor av det här vaccinet och det blev då massa små blodproppar och samtidigt så gick de åt de här trombocyterna och konsumerade så att man sen fick blödningar för att man hade för få trombocyter då. De hade sugits in i alla de här propparna. Det här var ju mest yngre personer som fick och ungefär kanske en på 100 000 eller sånt där. Och det var ju därför man bestämde att Astra ska bara ges till folk som är 65 och över. Så jag har ju fått Astra och det var jättebra. Och sen har vi ju då för båda vaccinerna då allvarlig allergisk reaktion. Och det finns ju med alla vacciner och det här. De här vaccinerna är nog lite mindre risk för det och det beror på att de innehåller ju inga, i alla fall inte Pfizer och Moderna, innehåller inga proteiner utan de innehåller, som vi också ska prata om sen, RNA och lite fett. Och allergiska reaktioner, det får man mot proteiner generellt då, så att, och det finns inga proteiner här. Men det är ungefär 1 på 1 miljon som får en väldigt allvarlig allergisk biverkan, så man måste läggas in på sjukhus och så. Så vitt jag vet så har ingen dött hittills, i alla fall var det så för ett halvår sedan, av den allergiska reaktionen. Pfizer finns väl än så länge ingen, Pfizer och Moderna, inga allvarliga biverkningar. Man diskuterar då om det kan vara så att yngre män kan få en inflammation i hjärtmuskeln då, eller i hjärtsäcken som hjärtat ligger i. Det heter myokardit och perikardit. Man har sett lite ansamlingar och sådana fall, men det är alltid väldigt svårt att veta, för att man registrerar allting som händer då, folk som fått vaccin. Och det är ju miljoners människor som har fått det, och då får en del lite allvarliga saker och lättare saker, och då är det svårt att veta om det verkligen beror på vaccinet, och det håller man på att utreda nu då.
Mm. Men de här otäcka biverkningarna som du nu har pratat om, det är ju sånt som är väldigt ovanligt. Finns det några risker som, ja precis, det är liksom inte, ja, sannolikheten eller risken är väldigt liten, men finns det några risker som är vanligare som...
Nej, ja, det är väl inget att prata om risk, tycker jag då. Ja, man kan ju få ont i huvudet, ont i musklerna, svullen arm, ont i armen. Vissa har suttit i flera veckor och sådär. Så men ja, det är ju inte farligt då.
Nej.
Ja.
Och det är väldigt skönt att veta något som jag tänker att man borde... Som är viktigt att trycka ut till befolkningen, att det är väldigt få allvarliga biverkningar som uppkommer, utan att det allra vanligaste är att det går bra, att i värsta fall får man lite ont i huvudet eller så.
Så att
det har blivit väldigt upplöst att vissa risker, som om det vore...
Där kan vi igen tacka sociala medier när det blev en storm efter Astra vaccinet att de lyfte bara blodpropparna.
Just det, precis. Och så har jag hört i alla fall, jag vet inte om det är sant, men att det finns sån här som försöker aktivt liksom att sabotera för Astra. Alltså, och gör kampanjer mot det här då, så att jag vet inte om det är sant, men
En sak jag tänkte också på, jag har många vänner som bor i samma hushåll med någon som har haft covid men inte blivit smittade, och sen har de testat och fått bevisat att de har antikroppar. Hur kan man förklara det?
De hade alltså som lindrig infektion då, så att det inte märktes. Ja, det finns, ja. Nu kan man säga, för det första är det så att om man delar hushåll med någon som har covid, så är risken att bli sjuk själv bara 20-40%. Så de flesta blir faktiskt inte sjuka, även fast man bor tillsammans med någon som har covid. Och 40% det gäller om man är så att säga partner med den här personen och delar säng och så vidare. Men om man bara är hushållsmedlem, så är det alltså 20% ungefär då. Och det är ju väldigt konstigt. Så att man pratar ju ofta om att den är så himla smittsam. Och ibland är den väldigt smittsam. Men ibland är det inte så smittsam den här coronan då. Så att i och med att personen hade inte märkte det här, så kan det ju ha fått infektionen då. Men den kan ju ha fått infektionen vid ett annat tillfälle också. Det kan man inte veta då. Men man diskuterar ju jättemycket om man kan ha det helt utan symptom. Och det är, ofta har man väl lite symptom, men man kanske inte förstår att det är infektionssymptom. Man har lite ont i huvudet och känns lite ruggig och lite ont i magen. Några har ju bara mag-tarmsymptom då. Det kan ju till och med kräkas och ha lite diarré och sånt där.
Men vad är det som gör att den kan vara så smittsam ibland, men att vissa personer kan liksom sova i samma säng som någon med som har en aktiv infektion och inte bli smittad?
Just det, det är det som är så intressant med den här. Det är en av de konstiga sakerna med coronan, att det finns något som heter K-tal, en bokstav K, och den anger hur skev smittspridningen är. Och då är det så att den här coronan har en väldigt skev smittsamhet, så att man vet att 80% av alla som har haft covid har inte smittat någon. Och det betyder ju att 20% har smittat alla. Liksom. Så att vissa smittar ganska många och de flesta smittar ingen alls. Då. Och det är ju ingen som vet varför. Om det har att göra med vilken sorts droppar man utsöndrar eller ens sociala liv. Eller hur mycket virus man har i näsan och så vidare.
Kan det vara olika typer av virus, alltså någonting olika DNA eller sånt där, eller tror ni mer att det handlar om livsstil och...
Nej, jag tror inte det, alltså det är ofta. Okej, det blir ju mutationer, så den ändrar sig efterhand, men det här visste man ju redan från början när det var liksom en sorts virus, och sen har ju den vänt upp sig, men det gäller hela tiden att det är så skevt, så att 80% som sagt har inte smittat någon då.
Och då ska vi gå in lite på antikroppar. Jag mejlade frågorna till dig igår och så blev du nästan lite upprörd efter att jag hade använt ordet antikroppar. Vill du berätta lite om det? Mm. Varför är det så fel att använda det ordet?
Nej, det är ju absolut inget fel på antikroppar. Men jag tycker ju det är bättre att man pratar om immunitet och immunsvar. Immunsvar innehåller ju massor av olika komponenter. Det innehåller ju olika celler och det innehåller antikroppar. Och då är det ju så att generellt sett när det gäller virusinfektioner, så det absolut viktigaste är att ha så kallade mördarceller eller cytotoxiska T-celler. Och det är T-celler som vi tillverkar själva som dödar våra egna celler ifall de är virusinfekterade. Och det låter ju väldigt hemskt, men det är faktiskt det man måste ha ifall man har en virusinfektion. För att då virus kan ju inte dela sig själva och de kan inte leva på egen hand, utan de tar sig in i våra celler, eller tas in rättare sagt, de kan inte röra sig heller. Och det är vi som kopierar upp nya virus, så de finns i våra celler. Så att för att bli av med en virusinfektion så måste man döda virusinfekterade celler. Och det gör de här cytotoxiska T-cellerna. Och det vet vi att de här vaccinerna då, de ger cytotoxiska T-celler och antikroppar. Och det är väl därför de är så fruktansvärt bra. Till exempel influensavaccinet, det är ett väldigt dåligt vaccin, eller halvdåligt i alla fall. Det ger ju inga cytotoxiska T-celler utan bara antikroppar, och det är ju därför det är så dåligt. Det är ju den här säsongsinfluensa som vi tar varje år om man är lite äldre eller om man är i riskgrupp då. Och det är helt enkelt bara virus som man har inaktiverat eller dödat, som man säger, fast virus lever ju inte. Men, och så sprutar man in det och då får man lite antikroppar, men man får inte de här viktiga cytotoxiska T-celler. Och varför pratar man så mycket om antikroppar? Jo, det är ju därför att det är väldigt lätt, ja, inte väldigt lätt, men man kan mäta antikroppar på labbet. Man tar ett blodprov, man snurrar bort blodkropparna och så mäter man då antikroppar i det som kallas plasman då, eller alltså det som blodet utom blodkropparna. Och det är hyfsat lätt att göra. Men att mäta cytotoxiska T-celler, det hör till något av det mest besvärliga man kan göra. För att de dödar ju då bara dina egna celler och bara om de är virusinfekterade. Så då måste du ta ut celler från den här människan, infektera med virus. Och så ta T-cellerna från människan och så se ifall de blir döda. Så det är enormt jobbigt. Så att det är ju ingen som mäter dem då. Nu är det ju så att om man får antikroppar får man... Ja, i det här fallet ett bra immunsvar, så får man båda delarna då. Men därför tycker jag det är så, man pratar så mycket om de här antikropparna skyddar mot den varianten och så. Det är, jag tycker det mest intressant de cytotoxiska T-cellerna. För om de slutar fungera, då blir det mycket sämre.
Men om man då har gått och tagit ett prov och sett att ja, men jag har de här antikropparna, för det är det man får svar på. Just. Vet man då att, betyder det också då att ja, men om du har antikroppar, har man då per automatik också de här mördarcellerna?
Ja, om du har gått igenom en naturlig infektion så har du ju det. För att alltså när man har en infektion, då sätts ju igång en massa av olika immunreaktioner. Bland annat antikroppsproduktion och aktivering av de här cytotoxiska T-cellerna och andra T-celler och så. Så du får en hel palett av immunreaktioner, varav vissa är väldigt viktiga och vissa kanske inte är så viktiga, men de går igång i alla fall. Och så mäter man då antikropparna. Men man kan ju säga att går det ena igång så går det andra igång också, om du har en riktig infektion. Men det är väldigt svårt att få fram sådana här cytotoxiska T-celler med vaccination. Men de här vaccinerna är jättebra på det. Och generellt sett, innan vi hade de här vaccinerna, så hade vi då bättre och sämre vacciner och mot virus. Och då, de som var bäst, det var så kallade levande, försvagade vacciner. Och då hade man riktigt virus, som, nu lever ju inte de då, men de var aktiva och kunde infektera. Men man hade gjort dem försvagade så att man inte blev riktigt sjuk. Men då får man ett väldigt bra immunsvar också. Till exempel mässlingsvaccinet och påssjuka och röda hund, de är sådana då. Men däremot, som jag sa, det här vanliga influensaviruset, som, eller vaccinet som är då inaktiverat eller avdödat virus, där får man inga cytotoxiska T-celler. För det måste, man måste in och infektera celler och sådär för att immunsystemet ska göra sådana här celler.
Okej, okay. Det var intressant. Ja. Ska vi bara ta det till kort, så om vi förstår det rätt, så man, genom vaccination så får man antikroppssvaret, men man behöver bli liksom sjuk och infekterad på riktigt för att kunna skapa den cytotoxiska T-cellsvaret i immuniteten. Var det så?
Nej, ja, alltså vi har ju, om du har ett riktigt bra vaccin så kan du få cytotoxiska T-celler. Men inte alla, det är inte det lättaste som finns att göra ett sånt vaccin. Utan före vi fick de här covid-vaccinerna, då var det de här så kallade levande försvagade vaccinerna som gav cytotoxiska T-celler, och då var det bästa som fanns mässling, påssjuka hund till exempel. Och problemet med dem, det är ju att de ger en liten mini-infektion, och då kunde man ju inte ge det till folk som har väldigt, väldigt dåligt immunförsvar, för då kunde de bli sjuka. Så att det är ju nackdelen med de levande vaccinerna. Så att det finns folk som inte kan ta dem. Mm. Men det fantastiska med de här covid-vaccinerna är att de beter sig som om det var levande virus. Vi får lika starkt immunsvar, men det innehåller inget virus. Det innehåller bara lite genetiskt material. Så att alla kan ju vaccineras med de här då. Även hur dåligt immunförsvar man än har. Man kanske inte får något bra svar då, men det är inte farligt.
Nej. Men kan man veta med säkerhet då, om man har tagit det här covid-vaccinet, kan man veta med säkerhet att nu har jag också de här mördarcellerna? Eller är det fortfarande inte 100% säkerhet?
Ja, det är väl så att har man fått antikroppar då, men det, av vaccinationen, då har man säkert också fått, då har man fått igång hela immunförsvaret då. Så.
Mm.
Men det går inte att mäta på något vettigt sätt. Men.
Du nämnde där att coronavaccinet är genetiskt material.
Mm.
Vad betyder det?
Just det. Och då har vi ju två sorters. Vi har ju Astra-vaccinet, men det struntar vi så länge, utan vi tar Pfizer och Moderna. Och de består av en liten bit RNA, ribonukleinsyra. Och det är så kallad messenger-RNA eller budbärar-RNA. Och det är en liten snutt av en molekyl som man använder normalt i cellen för att tala om att det ska bildas proteiner. Vi har vår genetiska kod i kärnan, består av DNA. Och så när vi ska bilda ett protein, då säger man att man läser av en gen. Och då, vad det är att det bildas RNA, och så går det ut ur kärnan. Och så binder det till en liten proteinfabrik som heter ribosomer, och så bildas ett protein. Så håller vi på hela tiden. Och när vi har en virusinfektion, då kommer viruset in i cellen och säger till cellen att nej, nu ska vi inte göra de här proteinerna, utan ska vi göra virusproteiner istället. Så de har också sån där RNA då, som de instruerar våra proteinmaskiner, ribosomerna, att göra proteiner då. Och då har man helt enkelt gjort såna här RNA-snuttar som kodar för ett protein då, spike-proteinet. Spike betyder tagg eller spik eller något. Och det är proteiner som sitter ytterst på det här coronaviruset och som häktar fast vid celler då, så att det kan infektera cellerna, ta sig in i cellerna. Och så har man packat in det här i lite fetter som dels skyddar det här RNA-molekylen så att den inte blir nedbruten så fort man sprutar in den. För när man började med RNA-vacciner eller började fundera på det på 90-talet, då, så fort man sprutar in RNA så klipps det sönder av en massa enzymer vi har, så att det försvann ju på en minut liksom. Men då har man jobbat ganska länge för att kunna bädda in det här i någon fettkappa så att det kan hålla sig. Och sen det andra bra med den, det är att då våra celler har ju ett membran runt sig som består av fett, och då kan den här fettpartikeln lägga sig där, så kan den smälta samman med membranet, och så kommer den här RNA in i våra celler. Och då blir det precis som när man har en virusinfektion, att de här instruerar våra ribosomer till att bilda det här virusproteinet då. Det är stor mängd. Och då blir det som att ha en virusinfektion. Men man gör ju inte hela virus. Man gör bara det där proteinet då. Men då får man ett fruktansvärt bra immunsvar. Av någon anledning som vi inte riktigt känner till. Men...
Så det låter nästan, om man skulle säga det väldigt förenklat, som att viruset är liksom som ett monster som tränger sig in i våra egna, vår kropp och in i våra celler. Och använder vår cellmaskineri för att kunna föröka sig.
Just det.
Skulle man kunna se det på det sättet?
Så är det. Viruset lever ju inte och kan inte föröka sig själv, utan det tar sig in i våra celler och använder vårt maskineri för att tillverka nya virus.
Ja. Och jag funderar då på den här deltamutationen. Hur fungerar det om man nu har vaccinerat sig? Kan man då ändå bli infekterad av det här nya viruset eller muterade viruset?
Den har ju lite sämre skydd mot delta-varianten. Det är ju inte en mutation, utan mutation är när man byter ut en liten bokstav i den genetiska koden mot en annan bokstav. Och här har det ansamlats flera mutationer då i det här som har blivit deltaviruset, som gör då att det verkar vara mer spridningsbenäget och kanske också ger svårare sjukdom. Och då, det är ju det man tänker på hela tiden, att liksom, vi får verkligen hoppas att det inte kommer mutationer som gör att immunsvaret inte fungerar. För då är det ju ganska kört. Då måste man ju börja igen. Alltså, om vi antar att det kom någon variant som hade muterat så mycket så att våra cytotoxiska T-celler och antikroppar och allting inte skulle känna igen det här, då skulle vi ju vara tillbaka på ruta ett. Nu är det ju så att ett virus kan ju inte mutera hur mycket som helst, för då fungerar det ju inte. Utan om vi tar det här spike-proteinet som de använder för att fastna på våra celler, som tar sig in i cellerna, om det ändrar sig för mycket. Mutationer i den genetiska koden ger ju då förändringar i proteinets struktur. Och då, om det har ändrat sig jättemycket, så kanske det inte kan fastna längre. Nu har det ju ändrat så att det fastnar bättre då. Men det finns ju en gräns för hur mycket ett virus kan ändra sig och ändå liksom vara då funktionellt. Så att jag tror ju inte att, jag tycker det låter väldigt osannolikt att man skulle få till någon variant som skulle vara helt okänsligt för det immunsvar som folk har fått genom att gå igenom infektion eller vaccinerat sig. Men det kan bli lite sämre, och det verkar ju som om delta-viruset liksom kan infektera folk som kanske bara har tagit en spruta och sådär. Mer spridningsbenäget och så. Men det ser ut som i alla fall, har man tagit två sprutor så är man i alla fall, man kommer i alla fall inte få svår sjukdom så man hamnar på sjukhus.
Men är det möjligt att få en mild coronainfektion med av deltavarianten även om man har tagit två sprutor?
Ja,
det är möjligt.
Ja, det vet jag inte. Men ja, det kanske går, ja.
Då undrar jag om vi kommer i framtiden behöva boosta immunförsvaret med coronavaccin som vi gör med exempelvis stelkramp, det är ju en bakterie, men exempelvis polio som också är en virus, behöver vi också ta flera stycken. Vad tror du om det i framtiden?
Ja, vem vet, det kan nog bli så att man får ta någon, och då om det är så att det ändrar sig väldigt mycket, så de håller ju redan på att ta fram nya varianter då av de här vaccinerna som reagerar med delta-varianten och beta, eller alfa vad de heter då. Så att om man tar ett kanske mitt under hösten, så får man kanske tillgång till ett nytt vaccin då som har specifik aktivitet, speciell aktivitet mot de här nya varianterna, och det kan ju vara bra. Och så kanske man håller på så då, men alltså det är inte så att man måste hålla på jämnt, utan det kanske är så att man tar en spruta om 2-3 år och så kanske en till om 10 år, eller också gör man inte det då, så det är svårt att säga.
Okej. Om man skulle spåna helt fritt, jag tänkte på det här med när Värna pratade om stelkramp, det ingår ju i det här vaccinationsprogrammet hos barn. Skulle det kunna bli en framtid, såklart är det rätt svårt att säga, men bara om vi spånar, skulle det kunna bli en framtid att covid ingår i ett vaccinationsprogram hos barn så som stelkramp gör?
Ja, det är inget omöjligt. Men även om det inte gör det så barn blir ju väldigt sällan sjuka. Så att får man bara det här när man är liten så det tänker jag ju med att i framtiden, ja, även om vi inte hade haft något vaccin så när sådana som jag är utdöda då så när alla som har haft covid innan, när de var yngre än 50, när de sen blir gamla så är de skyddade. Jag menar, som barnsjukdomar som infekteras på barn och så blir de immuna och sen så är det ingen fara mer då. Så kan det bli också. Men nu har vi vaccin så att då antagligen går man väl att vaccinera. Sen vet man inte hur stillsamt det här viruset blir efter några år eller efter några decennier. Om det fortsätter att cirkulera och ställa till problem med det. Om det, ja.
Är det en möjlighet att det skulle kunna dö ut?
Nej, det gör det väl inte. Det dör ut gör det väl inte. Men att det blir ganska ointressant kan det ju bli.
För jag tänkte på, du pratade ju om att ja, det kanske är mer... Eller, ja, det kanske är gynnsamt om man då får covid som barn för att det verkar inte vara lika farligt som om man får covid hos äldre. Men då funderar jag på, en del har ju pratat om att antikropparna kan försvinna eller åtminstone bli färre. Att man kanske mäter upp att man har ett visst antal antikroppar och sen mäter man sig ett år senare så har man inte lika mycket antikroppar längre.
Ja, det är därför jag säger att det är så dumt att hålla på och mäta antikroppar. Det är därför man inte ska hålla på och tänka för mycket på antikroppar för att... Dels är det ju så att antikropparna tillverkas ju av B-celler, B-lymfocyter. Och när de har tillverkat färdigt sina antikroppar och infektionen är färdig så blir de minnesceller som finns kvar där. Och sen så nästa gång man får en infektion så vaknar de till liv och bildar nya antikroppar. Så att det där är ju helt meningslöst att gå och tro att man inte är immun längre för att antikropparna har försvunnit. Hela grejen med immunsystemet är att man har ett immunologiskt minne som består av minnesceller som vilar och åker runt i kroppen och väntar på att samma infektion ska dyka upp en gång till då. Så att det görs väldigt mycket i samband med stelkramp och så man säger, åh gud, nu finns inga antikroppar kvar, nu måste man vaccineras igen. Det behöver man ju egentligen inte alls. Utan man vaccinerar sig alldeles för mycket för att man mäter antikroppar då. Men man tycker väl att det är bättre att vaccinera sig lite för mycket än för lite då. Så
det innebär helt enkelt att man kan ha ett väldigt bra skydd även om man för tillfället inte har någon hög mängd antikroppar i sitt blod?
Ja, det normala är ju, om vi tar vanliga infektioner, är ju att man får den en gång och sen så får man ett ganska bra immunsvar och så kanske då det blir lite svagare så efter 5-10 år kanske man får samma infektion igen men då får man det mycket lindigare och så får man en booster på immunsystemet, immunförsvaret och så får man ett jättebra försvar och så var det kanske 10 år och så får man den en gång till och så får man den tredje gång och då får man ett immunsvar som är så bra så det räcker livet ut. Men hela tiden får man ju mindre och mindre problem med infektionen. Det är därför till exempel små barn de har ju mellan 6 och 8 förkylningar per år och en vuxen har mellan 2 och 3 och det beror ju på att vi har fått immunologiskt minne mot en massa. Alltså har man då 7 förkylningar per år och så har man det 10 år, då har man gått igenom 70 förkylningsvirus och det kanske finns ett par hundra, ett par 300. Och sen när man är 20 så har man gått igenom 150 och då har man haft varannat den här förkylningsvirus då.
Då har jag en intressant följdfråga på det där. Det är många föräldrar som blir oftare sjuka när de har småbarn som har börjat på dagis. Vad beror det på?
Ja, det beror på att barnen drar hem förkylningar då. Och barn är mycket mer smittsamma, inte just när det gäller covid, det är det som är så konstigt också med den här sjukdomen då. Men alltid annars då, så är barn har mycket mer virus och mycket mer bakterier i näsan och sådär. Pneumokocker till exempel, man får öroninflammation av det, det vet man att barn kan ha jättemycket i näsan. Vuxna människor har mycket mindre pneumokocker i näsan och mer sällan och sådär. Så barn är som en inkubator, de är som en odlingsapparat för bakterier och virus. Därför får man mycket infektioner när man har småbarn. Och sen så är man jättefrisk efter det då. Och sen får man barnbarn och då kommer det igen då.
Sen tänker jag om vi zoomar ut lite. Det är ju också intressant att tänka på det här med flockimmunitet. Både i Sverige och när det gäller liksom, när kan man kanske börja resa och så. Men om vi först bara, vad betyder flockimmunitet?
Det är då betyder att om tillräckligt många personer i en befolkning är immuna. Antingen för att de har haft sjukdomen eller för att de är vaccinerade. Då är det så att då får en infektion svårt att sprida sig. Så att varje smittämne, om vi tar coronan då, den kanske varje person smittar kanske i snitt 3 personer. Och om då 2 av 3 är infekterade, då smittas ju, då blir det ju bara, 2 av 3 är immuna. Då blir det bara en person som blir smittad för varje person som är sjuk. Ja, och så smittar den i sin tur en och så vidare. Och då blir ju infektionen kvar på samma nivå. Men om vi säger då att det var, om 2 av 3 var vaccinerade, så varje person smittar en person. Men då om 80% är vaccinerade, så är det bara 1 av 5 då som är mottaglig. Och om man i snitt smittar 3 personer, ja, men då är det så att det är bara var 5:e person som kan bli smittad. Och då blir det ju så att ja, någon kanske träffar på någon icke-immun person, men i många fall så finns det ingen människa runt om som är tillräckligt nära och som inte är immun. Och då dör cirkulationen ut av det här viruset eller den här sjukdomen. Då.
Hur många behöver vaccinera sig då? Alltså hur många procent av befolkningen behöver gå och ta vaccinet för att vi ska få den här flockimmuniteten?
Ja, det beror på då. Det finns en formel man kan räkna ut det som beror på just hur smittsamt då ett virus är, eller en bakterie då. Och om vi tar mässlingen, som är den mest smittsamma sjukdomen vi har för närvarande då, där smittar i genomsnitt en person 15 människor om ingen är immun. Och då kan man räkna ut genom en formel att då behöver 95% vara immuna för att man ska få flockimmunitet. Och i Sverige är vi så himla duktiga, så att där här tar 97% av alla barn den 4:e sprutan. Så vi har en perfekt flockimmunitet här i Sverige. Men det är ändå ett antal då som är mottagliga. Och speciellt har vi ju då, det här är ju ett så kallat levande försvagat vaccin som inte man kan ta om man har väldigt dåligt immunsystem, och barn under 18 månader är ju inte immuna, för de har inte fått sprutan än och så vidare. Så det finns en population i Sverige då som är mottagliga. Men eftersom vi har flockimmuniteten så får vi inte epidemier med mässling numera i Sverige. Det hade vi ju då på 20-talet, 30-talet, 40-talet, och då blev ungefär 40 000 barn sjuka ett år i mässlingen. Och sen så var det lite mindre nästa år, för då var det ganska många som var immuna. Och sen så efter 3-4 år så kom det en ny sån här topp då, 30-40 000 som insjuknade då. Och en del dog och en del fick skador för livet och så där. Men det är då mässling. Och om man då sätter in, om man säger att corona smittar, att man i genomsnitt smittar 2,5 människor, då blir det, då kan man räkna ut att då behöver 60% vara immuna för att det ska bli flockimmunitet. Men det är klart att det här går ju gradvis, så att när 30-40% är immuna, då kommer det ju bromsas upp det här smittan och så vidare. Och sen kommer den då så småningom att dö ut om det är tillräckligt många immuna. Mm.
Och om det är någon som sitter hemma nu och tänker att aha, det krävs bara 60% att 60% tar vaccinet, då behöver jag inte det, jag behöver inte ta det, för alla andra kan gå och ta vaccinet. Vad vill du säga till dem?
Ja, då vill jag säga att just det här vaccinet så går ju det väldigt bra, därför att de här är ju så effektiva då, så att alla som inte vill få covid och inte dö i covid kan vaccinera sig. Och om andra inte gör det spelar ju faktiskt ganska liten roll. Så jag bryr mig inte alls om ifall det är folk som inte vaccinerar sig, för jag har fått mina 2 Astra-sprutor och det skyddar mig från att dö. Jag kanske kan få någon lättare infektion. Dessutom är de här vaccinerna så bra, för det finns ingen sån här stor grupp som inte kan vaccineras. Alltså när det gäller mässlingen är en helt annan sak. Då är det otroligt viktigt att alla barn vaccineras, eller åtminstone 97%. Och det är väldigt angeläget att se till att hålla uppe den där då. För att så fort det går ner då, och den har ju gått ner då tack vare den här propagandan från såna här antivaxare, så har den gått ner först i Storbritannien då, och sen i USA, och sen i Frankrike och Rumänien och Italien och så vidare. Så man kan absolut inte åka utomlands med barn som är under 1,5 år som inte har blivit mässlingsvaccinerade. För där finns det mässlingsvirus som cirkulerar och så, va? Men när det gäller, för de kan ju inte få, man kan inte ge det här tillräckligt tidigt då. Men med coronan har vi inte det bekymret, därför att barn får ju nästan aldrig svår sjukdom. Och alla vuxna kan vaccinera sig, så då, så slipper de. Så jag säger ingenting till dem där, tycker de.
Ja, det får man skylla sig själv. Men vårdbelastningen då? Om de inte vaccinerar sig, kan de inte bli en svår börda för sjukvården?
Jo, det kan de bli. Men det är ändå, risken är rätt liten. Alltså den, det beror på hur gammal man är. Men alltså, i min ålder finns ju nästan inga människor som inte vill vaccinera sig, utan det är ju yngre människor och det är ju så liten risk för dem. Det kanske är 1 på 1,000 eller sånt där att de ska dö eller hamna på IVA eller respirator, så att det är sundbar.
De får bara skylla sig själva när de tappar lukten och smaken och inte kan njuta av midsommartårta.
Eller på långtidscovid som också snackas mycket om.
Just det. Men eftersom såna här antivaxare är ju ofta lite konspiratoriskt lagda, så ska man absolut inte tjata på dem. För då tänker de, jaha, nu ska man försöka lura mig här. Utan man ska säga att, ja, visst, fine, jättebra. Då får vi ändra mer vaccin tidigare och inga problem.
Då har jag sista fråga som är av eget intresse. Jag tänker mycket på sommaren 2022, för då kommer jag ta examen. Och jag undrar, kommer jag få ta det på plats och kommer jag kunna ha en fest? Vad tror du?
Jag är övertygad om att jag kan ha en fest 2022, ja då.
Yay, vad bra. Kommer vi också ha en ceremoni? För jag har väldigt många kompisar som har nu tagit examen både i januari och nu, och bara haft via Zoom allting.
Just det. Man samlar allihopa då, dubbelt så många i Vasaplatsen. Ja, just det. Det var väl trevligt, tycker jag faktiskt. Då får ni se till att de här som gick ut och inte fick någon, att de får vara med.
Ja, verkligen. Det tycker jag.
Vilka glädjande avslutande nyheter då, att vi kan få en extra stor fest 2022. Alltså, exakt. Emot.
Så kul. Och man kommer också uppskatta det ännu mer när man har levt covid-tiden. Och,
verkligen, man uppskattar ju allting. Man uppskattar ju en föreläsning och en middag och allt möjligt. Åka tåg till Stockholm, det gjorde jag den förra helgen, jätteroligt.
Fantastiskt. Ja. Mm. Okej, men Agnes, då ska du få gå och göra färdigt tårtan som du har hållit på att baka här lite innan under inspelningen.
Just det, den står och svalar här nu.
Och så önskar jag härlig midsommar.
Ja, på labbet.
Just det.
Det är så viktigt.
Ja, det är imponerande att du orkar med också. Min farfar är läkare, han jobbade tills han var 80 år. Så det blir kul. Jag tycker ändå att du är ett bra jobb. Du har ju också många pensionerade sig tidigt. Så det är imponerande, ni som håller i.
Ja, just det.
Och du skriver böcker, du har labb, du föreläser. Du har liksom väldigt många projekt igång samtidigt, så vi är extra tacksamma att du tog dig tid och vi fick ställa lite frågor.
Jättetrevligt.
Väldigt tacksam.
Lycka till med resten av utbildningen då.
Tack så mycket.
Och examen.
Ja, tusen tack. Hej då.
Hej då. Sådär, då vet vi att det är inte bara antikroppar som ger oss skydd mot virus och bakterier.
Nej, utan även en person som kanske inte har någon stor mängd antikroppar i blodet just nu kan ändå ha ett skydd mot corona med hjälp av de här minnescellerna som Agnes pratar om, som då kan producera antikroppar när det behövs.
Precis. Så alla som går och tar sina antikroppar väldigt ofta, för det finns dem, även där jag jobbar så kommer de och många människor och vill liksom testa sina antikroppar flera gånger. Om ett halvt år har de gjort tester. Och det är helt värdelöst faktiskt.
Ja, precis. Det säger inte så mycket. Så sluta fokusera på enbart antikropparna, kan vi väl säga.
Ja, det är alltid bra att zooma ut lite, inte fokusera på en sak. Vad annat tar du med dig, Elsa?
Men jag tar med mig det här positiva hon sa om att förmodligen kommer jag kunna få komma på din examensfest nästa år, 2022. Det känns som att man verkligen, eller jag känner att jag nu faktiskt vågar tro lite på att det finns en vändning och den är på väg och den kan komma nu och snart kanske vi kan åka ut och resa igen, och det känns så himla kul.
Ja, jag håller helt med dem. Och att vi människor har lärt oss uppskatta vissa saker lite extra. hoppas bara vi inte glömmer bort den här perioden. Så att
det
vi...
tror jag inte jag.
Nej.
Tror du det?
Nej. Ja, alltså människor har lätt att glömma bort saker. Mm. Jag har skrivit ner massa i mitt dagbok. Så att jag kan berätta till mina barn och barnbarn sen någon gång. Hur vi hade det under covid-19-pandemin.
Jag tycker du är så cool med din dagbok. I love it.
Men...
någonting annat som du tar med dig?
Ja, men det var också lite spännande. Jag tycker att det är kanske en generationsskillnad där vi pratade lite om, frågade efter en hälsotips. Men Agnes tyckte lite, hon ogillade lite ordet hälsa och hälsotips liksom.
Ja.
Vi tycker ju, du och jag, som jag har förstått det, eller jag i alla fall tycker att det är väldigt bra att man kan göra förebyggande åtgärder för sin egen hälsa och kanske inte behöva använda sjukvården bara när man är sjuk.
Mm.
Att vi vill att det ska vara lite närmare oss människor. Mm.
Ja, precis. Jag tror både du och jag känner att vi inte riktigt tänker samma kring det. Och det är ju helt fint. Man får ju absolut tänka olika. Men just det här synsättet på att antingen så är man frisk och då behöver man inte tänka på sin hälsa. Eller så är man sjuk och då får man gå till sjukhuset. Ungefär så sa, formulerade hon sig. Men jag, ja, som du sa, vi då kanske känner mer att om man är frisk kan man ändå behöva tänka på sin... eller tycker vi väl ändå att det är viktigt att tänka på sin
optimera.
Hälsa. För, ja, men precis, optimera eller kanske snarare alltså förebygga sjukdomar och må ännu bättre genom att till exempel röra på sig kontinuerligt,
precis.
Jobba med återhämtning, tänka på vad man äter och sådana saker. Det kan ju faktiskt...
verkligen. Ja, typ någonting som vi kommer aldrig kunna känna av är högt blodtryck som är väldigt vanligt. Och det är massa saker man kan göra för att förebygga det. Och när du väl får högt blodtryck, då måste du söka sjukvård eller så upptäcks det. Och det orsakar massa riskfaktorer. Det är verkligen viktigt att tänka på livsstil. Både högt blodtryck och ateroskleros, alltså att få stela blodkärl, vilket beror mest på ens kost, mm. är någonting man inte känner av innan man får ett problem.
Precis, man kan gå omkring och ha högt blodtryck utan att själv veta om det. Och sen kan det då orsaka till exempel kanske en hjärtinfarkt.
Exakt.
Och då är liksom redan skadan skedd. Men om man då istället ser till att till exempel röra på sig och äta bra så kan man ju undvika att få högt blodtryck.
Mm. Och i min drömvärld skulle vi kunna göra en hälsokontroll tidigare än vad det är just nu. Liksom kalla in och mäta blodtrycket och ta lite kontroller på över 50-åringar.
Ja.
Kanske ännu tidigare.
Men precis. Tänker att det finns så mycket att vinna på att hålla personer friska istället för att åka se till att skadan inte sker. För att det kostar kanske inte jättemycket att ta in folk på en första hälsokontroll eller se till att folk håller igång och rör på sig. Men det kan kosta väldigt mycket om en person väl får en hjärtinfarkt och behöver kontinuerligt medicin och läkarvård.
Ja, och inneliggande vårdtid. Precis.
Mm. Ja. Mm, men det är många spännande saker, men jag tycker att hon sa väldigt mycket viktiga och superbra saker också.
Och väldigt pedagogisk och det var så himla trevligt att lyssna på henne när hon berättade om saker. Mm. Överlag så är det väldigt roligt med podden att få intervjua specialister och bara suga in kunskap.
Det är jättekul. Och jag måste också tillägga att jag blir så inspirerad av när vi intervjuar lite äldre personer. Agnes är ju 66 år. Och att hon ändå har det här drivet i hennes jobb. Hon jobbar jour på midsommarafton. Och samtidigt som vi poddar så står hon och bakar en tårta. Och liksom det ringer i telefonen. Hon har planer på gång. Jag tycker det är kul att se. Det är drivet.
Ja, hon forskar ju också massor. Och skriver böcker.
Cool tjej.
Ja! Och med det sagt så önskar jag alla er lyssnare en trevlig helg. Njut av sommaren där ute. Men kom ihåg att det är också okej. Okay. Stanna inne. Kolla film, sova. Man behöver inte passa på och bara göra roliga saker utomhus. Utan man kan faktiskt vila inomhus också.
Ja, verkligen. Det kan vara minst lika skönt när man väl tillåter sig till det.
Yep. Mm. Jag ska springa till gymmet och sen ska jag sova minst 8 timmar.
Oj, vad skönt. Jag hoppas att jag får det, men jag är lite tveksam på grund av fiskmåsarna. Men idag har jag köpt mig en fläkt, så att kanske det blir bättre i alla fall, lite svalare.
Hoppas det.
Och till alla er, om ni har en regnig dag och ni vill hitta på någonting och sådär, så kan ni kolla in vår Instagram. Vi heter Lyckans Lakare. Eller våra privata, då heter du Värna Madeleine.
Och du heter Elsa Hassler.
Och återigen vill vi passa på att tacka våra sponsorer, Hagabadet i Göteborg. Och sen kan jag också säga att vår insamling för Stiftelsen Choice fortfarande ligger uppe för de som vill vara med och bidra till att psykisk ohälsa bland ungdomar minskar.
Ge alla möjlighet, värna sin hälsa med Värna och Elsa!
Läkare med Värna och Elsa.